Ja, du kan kommentera det då.
Ja. När vi, men vi ska trycka, hypa. Jag ska trycka en t-shirt där det står Elianos tyst.
Det är som Obama, du vet, fast med Elianos.
Kan man fixa det? Jag också fått, jag också
sponsrad. No, he can't.
Jag har faktiskt också fått sponsor av Motor Store.
Har du också fått sponsor?
Ja, brorsan. Du vet, jag har ju mina Ladron TV, du vet, jag pratar Speak My Mind av. Jag har på mig min Orten Adidas, du vet, på den.
På riktigt?
Ja, på alla mina vlogs, jag har dem faktiskt.
Men Orten Store är stora, men det är att de går under raden ibland. Jag känner ibland att de inte får en credit, alltså de ska vara större än vad de är.
Alltså,
det är ju hela orten, du vet, alla orten kan använda dem.
Ja, brorsan, det är en fet, brorsan. Jag gjorde mina örfila hos dem ju. Örfila, slash. Voilà.
Fan,
det gick tvär bra.
Elianos örfil. Det är biologiskt. Men ska vi köra eller?
Okej, okay, är ni redo?
Okej, okay, Elianos, ja. Vi kör på.
El despertar los pueblos de América que luchan por su libertad.
Tanta sangre derramada por culpa de unos cuantos y por eso yo nací en Europa. Aquí hay varios, nunca tuve la opción de elegir, pero llegué acá. Sudamérica en mis venas, mi casa está.
Ladies and gentlemen, välkomna till dagens avsnitt av Tredje rummet.
Och Elianos pillade där i mixbordet.
Ja, jag vet inte varför han gör det. Det var regel nummer 5, vad hände med det?
Ey. Han är sån, det är... Det händer någonting där. Ja, det händer
Elianos,
mycket.
Vi ska snacka lite om ditt pillande.
Du, han bor i Stockholm, har fått sina första hårstrång, det är puberteten.
Ja, jag vet inte. Vad mer har du pillat på?
Det går några tider.
Man är slutad mobba. Brorsan, alltså han är ljudtekniker, mannen. Om man hör något som är knasen ska sänka ju, man.
Jag vet. Det är bara jag blir
nojig. Det är vad han ska göra, brorsan.
Det var en gång han stängde av hela avsnittet. Vi stod och pratade en kvart.
Nej.
Jo. Nej. Sen dess har jag varit lite nojig. Jag bara,
Elianos, är José för auktoritär?
Alltså om jag ska vara ärlig, brorsan. Jag har hört alla era poddar och så, brorsan. Och det finns en kvalitetsskillnad från när han kom in faktiskt. Jag måste säga.
Okej, det är sant. Jag köper det. Det är därför han är här.
Jag köper det med bra. Det är respekt till Elianos.
Han är vår ljudtekniker.
Det är bra, brorsan. Och sen,
det är bara underbarn.
Vi ska inte glömma, brorsan, att jag och Daniel här har stökat i 3-4 månader om den här podden. Och jag träffade han första gången igår och idag vi är här. Det betyder killen är, du vet, fattig.
Elianos får saker att hända.
Han är manager här.
Det är den, brorsan.
Det är därför. Vi vill ta honom till Stockholm, du vet, så han kan snacka i Husby och sånt. Men
det är bra, du vet. Chatt och ingen jag säger. Han droppar sanningen här direkt.
Ja, det är bra. Ni sa att det här i den här podden man får säga vad man vill, brorsan. Kanske inte så. Jag ska försöka hålla mig så att vi förstör redan.
Nej. Men det är en timme, vi ska försöka få upp så mycket som möjligt på en timme. Så
ja, bror,
men innan vi börjar då, vi måste dra sponsorerna.
Jo, sen har jag inte satt sanningen heller. Man får se vad man vill, men sen han klipper bort den då. Men ja, vi måste dra bara sponsorer, José.
Ja. Och det är ortenstore.se som vi precis pratade om. Yeah. Tredje rummet,
du känner till Enver,
Chat och Ramirez, båda sponsrade av Ortenstore.
Ja.
Vill ni ha autentiska ortenkläder av orten, för orten,
det är ortenstore.se. Det är platsen, ja.
Det är platsen ni ska vara på. Och sen har vi några
andra. Sen blir Athletics som kommer att dra igång denna sommar med sitt koncept. Det är Ernesto Escobar, trefaldig skandinavisk mästare tillsammans med Octagon Crew. Riktig legend i orten faktiskt. Han format hundratals, kanske tusentals ungdomar i konsterna inom hiphop och breaking.
Och jag vet att det finns folk dessutom. Det finns folk hemma, du vet, som står och frågar sig med Artletics och breakdance, det är inte för mig. Lyssna, hans träningsform, den är för alla. Till och med jag går i kampsport och jag ser hans träningsform. Den är till för mig. Den är till för alla. Om du vill dansa ballett, du vill köra bil, om du vill breaka, bara gymma, det här är konceptet för alla.
Ja, men grejen är, du kanske blir inte så en champion, men du kommer att lära dig saker, vissa element och inkorporera det i ditt liv. Och det här med Athletics, det är inte breaking. Han tar vissa grunder därifrån, men handlar väldigt mycket calisthenic, street workout och funktionella rörelser.
Precis.
Han är en professionell tränare.
Nej, jag har sett hans trailers faktiskt. Jag har sett han är fucking legend. Visst. Du ska göra, det där är hardcore.
Och sist men inte minst så har vi också Pablo Martinez
Escobar.
Nej.
Pablo Escobar.
Vad sponsrar han oss
med? Vi fick ett stipendium från honom för tredje rummet.
Fan vad fett, var är paketet?
Nej, det borde inte.
Det är fördomarna, så får man säga Pablo och alla säger Escobar.
Men mannen, vi lever i den narcos era, du vet. Netflix. Ja, brorsan, alla pratar spanska plötsligt.
Men han här killen delar videos egentligen. Han producerar videos, en jävligt bra producent.
Han delar kärlek.
Han har producerat Chewies videos faktiskt. Och,
du menar Palomas? Ja, men jag
Paloma, Ivo Coco.
Paloma. Det är för mig han har gjort en video.
Ja, precis. Han sponsrar den här showen också. Vi kommer börja snart med videospelade YouTube-poddar. Så ni där ute som lyssnar, ge oss eran feedback. Skulle ni vilja se våra nyllen i videoform när vi pratar?
Vadå? Kommer du vilja se mig i bara överkropp och sånt?
Ja, vi kan båda, men vi kan ha våra tatueringar. Chicana tatueringar.
Men sen vill jag också hypa Street Corner.
Street Corner.
Fetaste kollektiv.
Ja man, Street Corners, brorsan. Vi riktiga köper legender. 24 cans lådor därifrån faktiskt.
Nice.
Och den drivs bland annat en riktig legend också. Ligi så har bombat tåg och bussar i 20 år.
Mina damer och herrar,
i Paris faktiskt.
Bomba betyder tagga med sprayflaskor. Vi har inte ett hot för det här samhället. Säpo, sätt er ner, snälla.
Ja, även Pablo har producerat min musikvideo. That's right.
Alltså, en gjort video. Vi kan...
Till en cover, en hyllning
till
Babur Regel,
till
Avicii.
Okay. Oh. Han från gick regeln, han inte pratade med Avicii.
Det var regel nummer 6.
Ja, men du, Avicii, det är...
Nej, men det fetaste som sker idag, han släpper sitt album idag också.
Just det, är det idag.
Ja. Avicii är tung igen faktiskt.
Mm.
Det är ett väldigt tungt ämne att prata om.
Ja, det är därför vi lämnar det till ett annat.
Ja.
Snitt.
Du får gråta ut om honom någon dag, jag lovar dig. Vi ska gråta med dig.
Man, jag skaffa nya idoler för dig, Elianos.
Jag har faktiskt grejer att säga om Avicii också, brorsan. Ja. Vi kan ta det en annan dag eller så kan jag ta det med han efteråt.
Ni ska få ett avsnitt, jag lovar.
Att vi tar det tillsammans.
Avicii talks där.
Man, jag tycker faktiskt att vi borde ge han ett riktigt avsnitt med Avicii.
Jag lovar, vi ska göra det.
Du vet alltså, branschen fuckar ju den killen, mannen. Ja. Det där är verkligen en sån, brände ut sig. De bara, fuck you, pay me, du ska ut. Ja. Och vad som händer, det händer. Och branschen är fucked, du vet. Och det är den branschen jag jobbar i, du vet. Och den är fucked.
Jag tror det här är nytt för Alianos. Han kommer säkert vilja höra detta.
Ah.
Han blev mördad, fattar du? Alltså han tog sitt liv, men det var inte för att han bara själv var deprimerad. Det var någon som gjorde honom deprimerad.
Det var hans ruttna manager, Ash.
Brorsan, det är kontraktet som du skriver på. Du vet, när du skriver på ett sånt megakontrakt, det står
du
där.
Sålde
det
själv,
står, ja. Ja, det står där. Brorsan, om du är sjuk, fuck you, upp med dig.
Ja, oh, shit.
Det är så.
Det sjuka
det låter som det nya välfärdssamhället. Damn.
Arbetslinjen, du vet.
Men Enver, legenden i Göteborg, välkommen till tredje rummet.
Det är nice. en ära att ha det här.
Riktig ära att ha det här. Jag har följt din musik sedan jag var liten toddler. Alltså jag, på 90-talet, jag var en femåring. Man hörde Hammerhill Click på Liseberg, du vet. Man hörde dem lite på bilradio när man körde i de gamla Volvorna.
Yeah,
det var riktigt fett var det. På Hammarkullen kunde det vara det. Man såg ju gå runt där med era glasögon och bandband. Och era vattenskläder.
Exakt, brorsan. Hårnät hade vi till
hårnät. Och det var Latin Kings-eran också. Så det var ju väldigt inne med allt det där.
Ja.
Så det var helt otroligt.
Riktigt ära att det bara, idag sitter jag här med dig och pratar om detta.
Så det här avsnittet är legendariskt.
Legendariskt avsnitt. Och det är väldigt många som kommer att lyssna och få inspiration nu.
Tack, brorsan. Tack.
Jag måste ändå säga, du vet, det är inte många som vet med Chato och hans lillebror, liksom, Negro Scandaloso, rest in peace. En bobla, mina första vänner när jag kom till Sverige. Du vet, jag var precis nyanländ, hade precis klivit ur bananbåt och träffade de här killarna. Det var på Folkets hus. Fan. Det var någon konsert, du vet. Jag vet faktiskt inte om det var Negro och du, eller Negro själv, du vet, som rappade. Och jag gick fram, du vet, till Negro och sa, ej, det här är... Det är den fetaste hiphop på spanska jag har hört på länge. Och det var låtar från Made in Bolivia. För mig, även idag, det är bland de bästa album på spanska inom hiphop. Och då pratar jag inte inom hiphop i Sverige, jag pratar generellt.
Ja. Riktigt tunga låtar.
Och du vet, Negro mannen, han är ju typ legend i Bolivia och så. De gör ju hans, det där årliga eventet, du vet, minneskonsert varje år. Den är typ nu här i veckan typ. Jag såg nu på den
på Instagram,
ja, Negro Scandaloso Records, du vet, och vi startade det. Eller typ, vi har startat någonting med det tattoos som håller på med den, du vet, fattar du?
Fan vad grymt.
Och de gör det här eventet och varje år det är stort och det blir större och större, du vet. Och alla lokala, du vet, artister från Bolivia, La Paz, Santa Cruz och sånt, de träffas och de gör det här eventet tillsammans. Det är faktiskt legendariskt, du vet.
Men det är intressant, är det, för att när man väl talar om odödlighet, jag tror att det är sånt här som gör en odödlig. Alltså man lever ändå vidare via minnen vidare. Och hur folk minns dig. Och de här positiva minnen Negro har väl lämnat efter sig är ganska unquestionable. Alltså för att, du vet, alla han har varit med, man har bara varma minnen av honom. Och kolla bara på minnesceremonier i Bolivia, hans avtryck i musiken i Göteborg, i Bolivia. Alltså det är ganska liksom undisputed egentligen.
Ja.
Jag kommer ihåg begravningen också, var bland det vackraste jag någonsin skådat.
Ja, just det, begravningen var en konsert, vet. Det var typ 3 timmar lång konsert.
Fantastisk ceremoni, och så mycket folk som kom dit för att visa kärlek och respekt till Negro och familjen. Jo, det är sant det du säger, det här med det finns en energi som aldrig dör, det kommer omvandlas i oändliga former.
Verkligen.
Det ser vi det som händer där nere i Bolivia, men också det som har hänt här i Göteborg och Sverige. För mig, Göteborgs ljudet är negrot.
Ja.
Nej, men det är negro i, ett, alltså, i summeringen, alltså han historia.
Det finns legacy.
Det, ja, finns, det legacy. Finns en legacy som lever vidare. Men, och sen Hammerhead Click är ju också legacy i sig. Ni blev ändå rikskända. Det var i en tid där hiphop också var på sin, i sin vagga i Sverige. Det var liksom nytt.
Precis,
det var Latin det, Kings var de enda. Exakt,
som hade börjat göra på svenska. Och vi rappade fortfarande på engelska på den tiden och sånt.
Ja.
Ja, det var en stor, det var faktiskt, det var där du vet, så den svenska hiphopen blev exploderade och blev stor och så som den är idag.
Och det körde mycket West Coast, va?
Alltså vi är West Coast inspirerade, du vet. Ja. Vi lyssnade på G-Funk, vi har lyssnat på Chicano rap, du vet, hela 90-talet. Ja. Vet, Chicano rap är bara så här smutsig funk loop och jätteenkla rim, du vet, fattar du? Ja. Jätteenkla rim, inga komplicerade grejer, bara Chicano grejer och hela vägen. Och det var därför vi gick runt i Dickies och Hornet och Logs och sånt.
Mm. Ja. Och ni stack ut i alla karnevalen.
Ja, det var typ vi och Infinite Mass, du vet. Vi hade ju samma funkmodell, du vet. Vi klädde oss likadant och sånt.
Mm. Infinite Mass, han chilenaren i gruppen, vad heter han?
Rigo.
Han bodde också i Hammarkullen, va?
Nej, de är från Stockholm.
Han är från Stockholm?
Ja, de är från Stockholm. Ja.
Jag fick bara höra någon, jag vet inte om jag hörde fel.
Men han är mycket nu inom liksom dancehall och reggae och producerar musik. Och så.
Alltså de gjorde ju, du vet, alltså, han var ju med typ, och Rigo var typ rappare i Latin Kings spanska skiva. De gjorde en spansk skiva, har du hört den?
Ja.
Den är, alla låtar de har gjort dem på spanska. Och det är ju Rigo som rappar den spanska delen.
Oh, nice.
Och det var mycket Ragamuffin, du vet. Och de har ju Daddy Boston. Och du vet, det har varit lite det toast, mycket toastning och sånt som de körde på den tiden.
Fan vad fett. Hammerhyckligt, hur var det att ingå i det kollektivet då?
Alltså brorsan, om jag ska vara ärlig, du vet, alltså vi är mer legendariska, du vet, fattar du, än vad vi var, du vet, alltså på den tiden, brorsan, vi var inte accepterade, du vet, riktigt in the hiphop game, fattar du. Hiphop gamet var ganska strikt och ganska clean, du vet, och så det var massa regler, du vet, och det ena, och du ska vara se och så, du vet, och så jag har snackat om det typ i min YouTube kanal om detta, du vet, alltså folk var verkligen så här, du vet, East Coast, du vet, alltså det ska bara vara rått, smutsig sample, basgång och trumma, du vet, fattar du? Du får ta melodi, du vet, det är sellout, du vet, och ingen sjunga, och lyricsen ska vara med massa multisyllables och subliminal messages, och du vet, jättekomplicerade grejer, vilket det är en konstform i sig, du vet, att skriva en text där du rimmar på alla stavelser, du vet, och rimmar på sista rhymen i meningen samtidigt som din text tolkas på tre olika sätt. Alltså du är jättekomplicerad. Kommer vidare, du vet. Kan inte ens engelska, du vet. Fuck the police. Och, du vet. Det var inte riktigt okej accepterat, du vet. Och så. Men vi körde stenhårt. Och vi har ju vår egen publik, du vet. Det var det som var vår styrka.
Ja.
Hela, så fort vi uppträdde, du vet, orten kom. Annars var det typ ganska slimt sådär, du vet.
Ja, för det var ju annan hiphop var ju lite mer kommersiellt, det var lite mer clean och det skulle vara, alltså inte, om inte den tidens PK, men det skulle inte vara så kritisk. Det skulle alltså vara lite mer liksom
alltså det fanns kritik, alltså alla de här genrerna föddes ju samtidigt, du vet, så den falangen, du vet, vi är ju typ, eller jag ska inte säga vi, men jag kan prata för mig själv, är ju från NWA, du vet, alltså de har ju skolat mig, det var Fuck the Police, när den kom ut, det var ju typ okay, this is what we're gonna do.
Exakt.
Det är det här vi ska göra, och du vet, man identifierar sig med det utanförskapet där ute, du vet, i USA, och vi tyckte wow, det här är vad vi lever här, och sen körde vi på det hela vägen.
Jag tänker, ni har ju också ändå liknande erfarenheter, alltså det är inte för show, alltså att man identifierar sig med NWA och det som hände i USA. Jag tänker på Hammarkullekaravallerna 94, när Vita Adels motstånd kom till Hammarkullen och sigheilade.
Var du där, Chato?
Var du där?
Jag fick några minnen.
Jag fick fängelse, man.
Fick du fängelse? Vad hände?
Fängelse. Men vad hände, man? Vi hade ju krig med polisen i 3 dagar, va? Det var det som hände.
Ja.
Typ, vad
det snackas inte om nu.
Våld mot tjänsten, man fick ju där. Och det var jag var jätteung, du vet, så det var bara någon månad, 2 månader på öppen anstalt, du vet, och så. Men det var en hård månad för en ung kille då,
ja.
Och så. Men
det var inte för ingenting, jag menar. Det som framgick av både forskare och historiker och de som faktiskt var där, det var ju att Vitalis motstånd dabbade någon, och polisen började liksom skydda dem när folket sa ifrån.
Alltså vad som hände egentligen, alltså the real true story om den, vet, vi var ju där, vet, vi var unga, vet, vi var typ 18-19 år gamla. Och de skulle komma, och när de kom så var det ett knattedisco, du vet, i gamla fritidsgården.
Oh, ja.
Och så, och de gick in där och pajade rutor, du vet, och skrämde barnen typ. Så det var det första, du vet, djungeltrumman som gick ut. Det är nassar på torget och de har slagit barnen, de har gått in på knattediskot och så. Och du vet, djungeltrumman, den går, alla samlas, du vet, och så, wow, shit, det är massa nassar. Och de kommer en efter en och klungor, du vet, fattar du, in i Folkets hus. Sen när deras fest var igång, alla människor hade samlats utanför. Det blev en spänd situation. Det var typ en som slängde en flaska och sen nu spårade det ur. Och de kom ut från Folkets hus med typ baseballträn och sånt. Och det blev kalabalik då. Sen när polisen kom och kravallerna kom och piketen kom, och du vet, de isolerade torget. När verkligen, okej, okay, du vet, festen måste, du vet, stoppas, de stängde ner. Så fick de ju eskort, du vet, av polisen. De byggde en sån liten gång, du vet, där
de som de brukar göra.
Ja, de brukar göra.
Ja. Ja, och så åkte de buss där. Och sen efter det, du vet, vi förstörde typ hela Hammarkullen nästan, du vet. Det var bränder däck, det var stenkastning på polisen. Och sen, du vet, när de hade stuckit, det var bara vi och polisen kvar.
Mm. Men varför valde polisen att fortsätta liksom bråket?
Alltså fortsätta, det, jag vet inte, fortsätta, du vet, det är ju kravall, du vet, fattar du?
Ja.
Du vet,
men kunde de inte bara backat ur, nazisterna var borta, nu sticker vi?
Alltså typ, ja, egentligen kan man säga så, du vet, alltså fuck them, du vet, men om man ska vara efterklok, du vet, om man kollar på det, till exempel, du vet, Watts riots och de här riots som har varit, du vet, i världen. Du vet, när det kommer, alltså, du vet, när man är arg och frustrerad,
en katarsis,
och du vet, en folkmassa, en mob, du vet, är arg, fattar du? Du vet, vi brände ju, eller vi typ pajade ju vår egen stadsdel i stort sett, det är det det blir, du vet, fattar du? Och lite så var det, samtidigt som vi, var det som att vi pajade, men vi hade ju krig med polisen i 3 dagar, alltså det var bokstavligt krig, du vet, fattar du? Och du vet, vi hade Hammarkulletorget 1-13, det var värsta battlezonen, du vet, fattar du? Vi hade gatan, sen helt plötsligt kom de och de tog över gatan, och sen så fick vi samla, du vet, stenar och folk och flaskor, och sen så fick man, du vet, ta tillbaks den gatan, fattar du? Och det roligaste av allting var, du vet, att det var verkligen där Hammarkullen blev enat, du vet. Det var där, innan så var det så här, du vet, somalierna hade precis kommit och vi sydamerikaner, det var lite, du vet, så här, du vet, kulturkrock, du vet, och sen hade kurderna kommit och somalierna, de kom inte överens, du vet, fattar ni? Det var lite så här slitningar mellan etniska grupper, och den dagen då fattade vi, okej, okay, vi är svarskalle, vi är invandrare här, fattar du? Och det här är vårt riktiga problem, och där blev alla vänner, och du vet, vi började, du vet, ja, men ta in varandra, du vet, och så.
Alltså, det är intressant.
Jag läste, jag har bara läst om det här eventet i böcker. Ove Sernhede, han som följde ert arbete i Hammer Click, han skrev ju någonting om det som kallas Alienation is my nation.
Ja, precis.
Han snackar ju om Hammarkulleandan.
Det är exakt, ja, Hammarkulleandan.
Intressant, du har träffat Ove också.
Ja.
Jag kan känna igen dig i boken när jag läser den.
Men vill du förklara lite om vad är Hammarkulleandan?
Alltså, det fanns faktiskt en anda, du vet, alltså, Hammarkulletorget, gamla Hammarkulletorget, du vet, när det var litet. Man kunde komma dit och, du vet, till exempel vissa, du vet, de kunde ta ut sina instrument och börja spela, du vet, fattar du? Kommer ihåg de här bolivianerna spelade, du vet, från Bolivia-kommitté, du vet, alltså, du vet, vad heter det, så här, Musica National, du vet.
Ja, precis.
Folkmusik.
Ja, folkmusik. Mm. Vi ungdomar, vi hade vårat hörn, och jag hade min bandspelare med Eazy-E, du vet, fattar du? Vi hade freestyle sessions. De här Hammerhill B-boys, du vet, in the beginning of times, till exempel, brorsan, det var breakdance på torget, du vet. Alltså, brorsan, när vi inte upptäckte, ska jag inte säga, men du vet, när vi blev vän med de här, du vet, brorsan, de gjorde headspin på asfalten, du vet. Ingen matta, ingenting, man, de bara ställde sig där och bara gjorde sina grejer. Vi tänkte, wow, this is, du vet. Det var ett litet torg där alla var, det kanske var 150 pers, 100 pers på samma torg, du vet. Och hans mamma, hans mormor, småbarnen, du vet, det var en riktig känsla. Alla var vän med alla, du vet, fattar du. Och alla kände alla och så. Detta blev, du vet, detta är, du vet, det som kallas Hammarkulleandan, du vet. Hammarkullen, det är en hållplats, du går in i tunneln, du kommer upp för trappan, du kommer till torget. Alla är där, det är bara massa kärlek, du vet, alla backar alla. Och just det, den här andan blev till under den här perioden, du vet, och så.
Det är intressant, jag kan säga, jag fick uppleva kanske sista tiden. Kanske finns en andan, men inte på samma sätt idag. Men även när jag flyttade till Sverige 2005, 2006, så träffade jag Negro. Och den andan fanns, Kammarkullen karnaval, den är superbra, det är en fett tradition. Men det är skogen av vad det var för 10 år sedan eller 12 år sedan när jag bodde.
Men det är mer kommersiellt idag än vad det var då.
Nej, det är mer institutionaliserat, byråkratiserat. Kom ihåg Dirty Crown hade sin lastbil, sin scen. Ja. Spelade till och med på torget med Invasion Tropical, du vet, ja, på Gotan. Ja. Den natten jag gjorde min dotter då. Och det räddade mig, för jag skulle gå och festa, du vet, efter festen hos Negro som blev som spårade ur den natten. Totalt. Gotan var spärrat i flera dagar dag efter. Men det fanns, du vet, och sen det fanns Araucaria, man kunde gå ner och köpa bärs liksom, sen dra hem igen, du vet. Det fanns bolivianerna hade också fester på Folket Hus till senan, du vet, nu får de bo till en viss tid innan liksom, de festade hela natten. Det fanns en större frihet och spontanitet.
Du vet, den här andan, du vet, alltså, den hade sin period, du vet, och den dog någonstans, du vet. Alltså, typ, de drog ett streck. De byggde först om torget, fattar du? Mm. Och de byggde om torget för att den här samlingsplatsen var ingen positiv samlingsplats, ansåg du vet, kommunen eller polisen eller vad det skulle vara. Man fick inte, alltså, du vet, de gjorde razzia på torget, du vet. De stänger alla utgångar. Och så kommer polisen, stänger alla utgångar. Det är 150 pers, alla ska kolla, alltså, du vet, och så. Och det är klart, de får med sig 10-15 pers den dagen, du vet. De gör så varje gång. Och sen så var det så här. Och sen efter den här 94-kravallerna, vi hade ju en period på flera år, du vet, med just kravaller med polisen, du vet. För man fick inte, du vet, umgås i grupp, du vet. Och det är typ, alltså, vi kan likna detta till diktaturen i våra länder, du vet. När man inte, du vet, höger diktaturen, så här, man får inte umgås i grupp.
Nej, precis. Man var ute efter viss tid.
Ja, du vet, och det var typ såna stämningar.
Men vad gjorde polisen? Alltså, gick de och liksom...
Brorsan, vi satt och grillade där, mannen, i lugnans ro. De kom och sparkade grill, stängde ner, alltså, bara var, du vet, rude, otrevliga, du vet.
Utregliga.
Mm. Och mannen, vi är unga, frustrerade svartskallar, brorsan, det var stenkast direkt.
Ja.
Direkt, och så höll du på hela den kvällen, du vet, fattar du? Och så hände detta, du vet, alltså, hela sommaren varje gång, typ i ett par år.
Men det är någonting som man har idag börjat identifiera som rasprofilering hos polisen, att de kollar på grupper, de kollar, ah, men där finns det svartskallar, vi stoppar dem. Och de börjar visitera dem, bara för att skrämma upp dem, så de ska förstå att, du vet, de har koll på dem.
Alltså, typ nu när Husbykravallerna var, blev detta officiellt.
Precis.
Vi som har växt upp där, brorsan, de kom och hämtade oss, mannen, bara för att hämta oss, körde oss till ringen och bara släppte oss där, fattar du? Om du hade tur, du fick inte stryk, du vet. Så var det, rakt av, du vet. Ingen, du vill säga, du vet, fattar du? Jag sprang en gång från en sån där hämtning, de hämtade mig. Jag kom till Hammarkullen med ena bojan, du vet. Ena bojan hängde kvar. Och min jacka var sönder och jag fick hoppa över en mur och jag skulle gå pissa. Jag fick hoppa över en mur och jag sprang på andra sidan Friggagatan. Och jag vet inte hur, jag tror jag tog en svart taxi eller vad som, jag kom till Hammarkullen och hade fortfarande en jävla boja i handen, fattar du?
Holy,
och jag hade inte gjort ett fucking shit egentligen, du vet. Vi hade stått där, du vet, och vad gör ni då? Kom med här. Och jag tänkte att de här kommer köra mig dit och de kommer slå sönder mig. Fattar du? Och jag bara, jag kommer pissa på mig, jag måste pissa. Och jag gick ut, jag pissade. De tog bort min ena handfängsel. Jag sprang mot en mur, jag hoppade över och jag stack därifrån, du vet. Sen fick jag gå till en polare som fick bryta upp den, du vet, med bultsax och sånt.
Shit.
So that's the motherfucking shit, fattar du?
Ja, det är en verklighet.
Det går tider.
Undrar om de i Aschim vet. Har det hänt er i Aschim? Ring in oss.
Nej, men jag tänkte, det som är intressant, det här typ av historieberättelse och erfarenhet, det är det som är autentiskt, som går inte att lära sig på en institution, på skolan eller köpa. Och det är grunden i den urbana kulturen när den är som mest äkta. Och det är en kapital, vet, som finns bara i periferin.
Men inte för att romantisera det, men egentligen, alltså, när man hör detta, eller, är det ens konstigt att det finns ett agg mot polisen och deras praktik egentligen?
Alltså, brorsan, vi gjorde ju en låt som heter Pig Hunting Season. Fattar du? Det vi har samplat, du vet, från Colors. Har du sett Colors?
Ja, Colors.
Du vet, när polisen pratar, du vet, fattar du? Du vet, när de var, vi ska ta dem, de här jävlarna, du vet.
Tampax.
Ja, exakt, fattar du? Den vi har samplat, och så handlar låten om just de här kravallerna och de här grejerna. Och vi säger mer eller mindre, fuck the polisen, den låten, du vet. Den var kritiserad och så. Men brorsan, vi har ju all rätt att säga, du vet, fattar du? Jag har fortfarande rätt att säga det, du vet, idag. Även fast, du vet, jag ändå inte, jag jobbar på rätt sida av lagen, om man säger, fattar du? Jag supportar inte dem, du vet, i deras jobb. Sen det är klart, det finns bra poliser, jag hoppas att, du vet, nu de har ändå ändrat lite på sin utbildning och de har ändrat lite på hur de tar in folk och sådär, du vet. Men brorsan, jag har vänner, du vet, de här första försökskaninerna, du vet, de tog in som invandrarpoliser. Brorsan, de var så diskriminerade inom poliskåren, fattar du? Och du vet, det finns en vän till mig som har skrivit en bok som jag inte kommer ihåg nu, men vi kan skriva det sen.
På Instagram?
Ja, och grejen är brorsan, han var straight diskriminerad, du vet. Han var somalier, han skulle be vissa tider, du vet, han skulle ha skägg och såna här grejer, du vet, och det var inte accepterat, du vet. Det var accepterat, alltså det är accepterat på pappret, det är accepterat, men det är inte accepterat bland kollegorna, du vet, och så. Och det är massa sånt, så det brorsan, jag har fullt med kritik fortfarande på dem, du vet.
Men grejen blir inte accepterad, du vet. Jag tänker också,
jag tänkte också på det, att även om man är på rätt sida av lagen, ens utseende är inte på rätt sida av lagen. Du passar inte profilen för en medborgare man ska låta vara i
fred. Du är devalverad, vet du. Din kropp är devalverad.
Det spelar ingen roll. Alltså, om jag går, om inte jag klär mig på ett visst sätt som signalerar att jag är tjänsteman, eller om inte jag pratar med en viss dialekt, så här, hej, jag pratar ren svenska och jag jobbar för staten, jag är en statlig tjänsteman, du kan inte röra mig. Om jag är bara tyst och går, polisen tittar på mig för ens jag öppnar munnen. Det är då det hände mig häromdagen när vi skulle spela in en podd. Det var en civilare. Jag pratade om detta i förra avsnittet. Det var en civilare som undrade att vi var ungdomar som skulle spela in någonting. Vad ska ni göra här? Och började fråga mig som en ungdom, liksom, handen på min axel. Och jag sa, vi ska spela in en podd. Han tyckte det var sött av en. Får jag vara med någon dag eller? Så snackade jag, men vi har haft en riksdagsledamot här. Och om du vill vara med, vi kan prata om väktarutbildningen som bara är 2 veckor. Och som vet, väktare som åker fast för de är brottslingar och de får vara väktare. Han blev tvärprovocerad. Men det var för på ett annat sätt. Han insåg att jag var ingen skitunge, jag var ingen blattekille. Jag var en påläst tjänsteman. Exakt. Och han fick andra ögon och det gjorde honom lite obekväm.
Men jag ska säga till det, jag tror ofta så är polisen beter sig som huliganer mot vissa ungdomar i förorten. Men egentligen de ungdomarna som de är mest provocerade är de som kan behärska sitt språk, kunskap och som utmanar dem. Svenskarna hatar den nya generationen, du vet. Jag umgick häromdagen med några tjejer, du vet, för, på grund av sommarjobb. De är 16-17, de pratar 4 olika språk, de ska utbilda sig på universiteten. De är briljant i sina analyser. Och det är det, du vet. Det är det största, alltså, största hotet.
Vet du vad pantrarna gjorde under sin tid? När pantrarna gjorde, du vet, i Bisko, de hade haffakort. Det skulle man införa igen, du vet. Haffakort.
Vi hade dem nu, i Kungälv.
Nej, i Biskopsgården. Ja. Alltså, pantrarna, du vet.
Nej, men de lever kvar. De lever
alltså,
kvar.
De finns nu.
Det finns i nya former.
Jag var en av dem som delade ut dem i Kungälv precis när nassarna kom.
Typ,
första maj.
Ja, exakt. Ja. Haffakort, den var det fete som finns. Det finns ett litet fojett där du får dina rättigheter och vad du ska säga i juridisk mening till en polis, den kommer och ska jiddra med dig, du vet, fattar du? Det är paragrafer som du ska läsa upp för honom och då helt plötsligt han är handikappad enligt lagen, du vet. Han kan inte göra vissa grejer. Du kommer med lagboken i handen, en sån liten fjett och läser upp. Killen blir helt handikappad, dit man ska vända sig.
Shout out till haffakortet.
Ja, haffakortet.
Till alla i orten.
Finns det haffakort fortfarande?
Ja, jag vet inte om de fick dela ut det. Jag kommer inte ihåg vem.
Lägg länken, brorsan. Vi ska kopiera upp. Vi ska dela ut i varenda jävla förort haffakort.
Shout out till det som gjorde haffakortet. Hela upp. Vi ska lägga upp det, länken i vår Instagram.
Och det är intressant. Jag får ändå koppla den till rörelsejuridik som är någonting nytt som håller på att växa. Och så handlar just om att göra juridik och lagen funktionell för folkrörelsen. Den är inte funktionell för motståndet, men man kan använda det som ett verktyg. Man måste lära sig att tolka den. Och det är intressant för att det är första generation kanske ungdomar från miljonprogrammet som blir jurister och som får denna nya rörelse att växa och återigen i periferin är centrum i vårt samhälle.
Jag har inte gått till gymnasiet, men, fattar du? Jag har problem med att sitta och studera, men om jag hade haft de kvaliteterna, man, jag hade gått rakt in i juridiken. Jag älskar juridik, du vet. I gott och ont, du vet. Jag har ändå suttit i den jävla stolen ett par gånger, du vet, under min uppväxt, så jag kan ändå juridiken, du vet. Jag har till och med haft ibland med mina ungdomar viss juridisk rådgivning, du vet, fattar du? Jag menar, från gatan, du vet. Säg så, pratar du så, säg så här, det här kan du... Alltså du vet, förstår du, man försöker ändå rädda en unge, du vet, från kanske få sin första fängelsevalt och komma ut med kontakter, fattar du? Då tänker jag, okej, mannen, du ska komma undan den här domen kanske, du vet. Och så ser du som en chans, du vet, att göra någonting. Speciellt de som håller på med musik, du vet, brorsan. Du vet, om man är duktig, du vet, har någon talang, du vet, och sen hamnar man i en situation, du vet, och du ska ha en rättegång, mannen, kom till mig, jag ska visa exakt vad du ska säga och göra.
Så det är som föregångarna till rörelsejuridik.
Chatt och hotline.
Ja, chatt och juridisk rådgivning.
Lägg numret där.
Hörfältet. Det finns såna nu.
Min
partner Vio, hon studerar juridik nu. Hon är i sitt sista år. Nu i januari blir hon utexaminerad.
Jävlas.
Och hon ska ju på Rörelsejuridiska akademin. Det är en skola i Stockholm där läraren är före detta Husbyaktivist från Husbykravallerna.
Fan vad bra.
Och det här är orten. Vi snackar om länk mellan folket i orten och de som tar sig upp från orten men också har en fot inne i orten. Exakt. Fortfarande. Inte blir husblattar utan de är kvar.
Det där är jätteviktigt. Använder det. Det är så viktigt. Alltså, du vet, det är så många du vet, som har den här att man ska ta sig ut från orten, du vet. Fattar du? Och så tar, du vet, man kan komma dit, du vet, man tar sig dit och sen bara förneka och förglömma och lämna. Alltså du vet, och det där, alltså typ, man får aldrig glömma vart man kommer ifrån och vilken struggle man har gjort, du vet, och vilken sida man står på, för det är jättelätt, du vet, alltså det är lätt, jag själv, du vet, inom kulturkretsar ett tag där, när jag var på Stadsteatern och vi till och med var på Dramaten och jag var ung kulturkonsulent, jag hamnade i de här fina rummen och du vet, man blir där, klappa på axeln, blatter, du vet, fattar du?
Ja, precis.
Och helt plötsligt, du vet, vissa gör sig bekväma i den sitsen, du vet, och så.
Det blir bekvämt, man tror man är bättre helt plötsligt.
Vet, och så helt plötsligt så börjar man, du vet, pilla på sina värderingar, fattar du? Ja.
Och det som är grejen, det finns något som jag gillar mindre än rassar, det är ju husblattar.
Husblattar är de värsta.
Det finns gott om,
för de ger rassarna också legitimitet. För rassarna kan alltid använda dem som ett exempel på någon blatte som håller med dem.
Lyssna på
andra kompis.
Ja. Då på den tiden, kravalltiderna, vi snackar om 94 till 98 ungefär där. Alltså det var, de hade en svart polis, du vet, fattar du? Ja. Som de skickade alltid ut, fattar du? Som var, du vet, patrullpolis, du vet. Och så jag vet inte om han var adopterad eller vad han var. Mannen, han var värst av alla. Alltså han var värst av alla. Han gick ut, han gidrade, han höll på, han fuckade ur, du vet, fattar du? Vi hatar han så fucking mycket, du vet, fattar du? Ja. Och sådana finns det, du vet. Och de, vad fan var det typ när, efter de här kravallerna vi hade ju en assemblé i Folkets hus. Där poliskåren fick komma och polischefen fick komma och folket, du vet, fick sitta och ställa sina frågor och kritisera, du vet.
Ja, jag var på en sån dag också.
Man, de hämtade han där, han satt där och fyllde ut kvoten, du vet, mannen. Jag störde mig så mycket, jag bara, man, han är den största rasisten av alla, du vet, och så, fattar du? Du vet, mycket folk har misshandlat, du vet, olagligt. Och såna finns ju hela tiden, mannen. Vad heter han som ni hänger ut varje gång? Jag hatar han, mannen.
Hanif Bali.
Ah, mannen, fuck.
Shout out till Hanif Bali.
Fuck him hard, alltså.
Shout out Hanif Bali.
Mannen, den där. Jag vet inte, jag har någonting någon gång, du vet, jag ska förstöra hans liv. Låt mig bara hitta någonting, jag ska kasta in han i elden. Jag ska hänga ut någonting, jag ska gräva fram något fucking smuts han har och jag ska slänga det på bordet och ska säga this is my fucker.
Alltså, han är ganska invandringskritisk för att själv ser ut som ett jävla skäggbarn, alltså.
Du vet, bara,
han är ett skäggbarn på riktigt, kolla på honom.
Du vet, han är Judas, det var han är, du vet. Man behöver inte säga mer om honom, tänk inte spendera min tid.
Fuck him.
Men du vet, bara det här med folkassemblé, den här typen av folksamlingar, det är så unik och det är så... Det är så äkta hammarkullen. Att suttit på en sån då. Det fanns en sommar.
Den konstellationen kommer ju förändras, tänker jag. För att nu har det ju funnits massa assemblés, eller hur? Det jag ville berätta då är att liksom min partner som Vio, hon ingår i ett kollektiv av blattejurister egentligen. Skitmånga. Många är från Hjällbo. De studerar juridiken och det går bra för dem. Och de är ute. Till exempel förra året när nazisterna kom till centrum i Avenyn. Kommer ni ihåg det? Eller förra året. När nazisterna skulle göra sin största demonstration.
Just det,
ever. Min partner ingick i en juridisk brigad. De hette juridikbrigaden. Och de skulle, deras enda funktion var att skydda demonstranterna från polisen. Så de gick runt och övervakade alla poliser och sa, alltså vi jurister, om ni gör någonting fel, vi kommer anmäla er.
Mannen, det där är som shit. Det där är styrka, du vet.
Det där är orten när de får ännu liksom en armor, ännu ett vapen i kampen, du vet. Och jag tror att det här är den nya generationen som fortfarande ser, alltså precis, när man kommer in i det fina rummet, man inser att, men jag är inte del av det, jag får vara här.
Du kan vara där, men du måste bollföra dig.
Exakt,
själv,
alltså du måste prata som en apa för dem, dansa för dem och sånt. Och man inser att, jag vill inte vara här. Det var Vio som sa det. Vio är alltså min partner, hon är uppvuxen i Örebryte, men hon sa, jag var alltid bekvämast i Bergsjön. Det var där jag kände mig hemma. I Hammarkullen, Bergsjön. Hon ägde i Hjällbo och i Bergsjön mest. Hon sa, jag bodde i Örgryte, men jag kunde aldrig ses som en svensk där. Jag kunde aldrig vara mig själv där.
Och det var, vi ska inte ens sträva efter det. Det är som är grejen. Men vi måste prata med den här nya generationen som håller på att få makt. Vi ändå har fått olika positioner och liksom kommit in i olika platser i samhället. Och det handlar liksom om att hålla det äkta och inte assimileras alldeles för mycket. Liksom.
Elianus, kommer du assimileras? Kommer du glömma vart du kommer ifrån?
Nej.
Men ibland det handlar inte ens om att komma ihåg var man kommer ifrån, men liksom vara på rätt sidan. Jag tänker på det du pratade om, polisen och just hur mycket rasismen fanns på den tiden för poliser som inte som var, kanske inte var vita eller svenskar. Jag tänker det är någonting som sker genom varenda området i samhället. Jag jobbar i kultursektorn. Damn shit alltså. Jag undrar ibland om de inte är mer rasister än polisen själva. Alltså det är alltså, så du, oändliga gånger att bli diskriminerad
där. Vet du vad grejen är? Du vet? Alltså, jag gjorde ju den här resan. Jag gjorde ju en liten klassresa där med teatern och sånt. Du vet? Jag släppte hiphopen efter att hem i klick, du vet, när vi löstes upp. Du vet, det var ett litet personligt förfall, du vet, fattar. Jag tänkte okej, du vet, vi har byggt detta, det finns inte kvar, du vet, och många hade dött och du vet, efter branden, du vet, vi var bara skadade. Jag gick in i teatersvängarna, du vet, jag pluggade teater och började skådespela och skriva manus på mig, de här grejerna. Du vet, vi gjorde ett manus tillsammans med fyra andra författare i Pangeristeatern, du vet, den hette 100 000 skattefrid. Jag har skrivit en teaterpjäs som handlar om missbruk, missbrukare och det här, den här muren, samhällsmuren. Du vet, du ska ta dig igenom när du kommer ut från fängelset eller från ett vårdhem. Du ska gå till SOS och du ska gå till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och alla ska förnedra dig, du vet, och du ska, du vet, återfalls faktorn ligger ju bakom hörnet, fattar du? Och de som tar sig förbi den här muren, du vet, de ska ha eloge, du vet, fattar du? Det är det som är min poäng som ska komma fram. Men, du vet, samhället är så fucking hårt att de återfaller i kriminalitet, de återfaller i missbruk och oftast dör där, du vet. Och ibland de har stora idéer, ibland de har, du vet, alltså, du vet, bra idéer. Det handlar min pjäs om. Och Leif Pagrotsky, du vet, på den tiden var han vår kulturminister och jag gillade han, du vet, i vissa uttal och sådär, men han kom med sina livvakter till min premiär och du vet, skändade mig, fattar du? Och då jag höll på att bli en sån här, inte husblatt, det ska inte säga, för jag är mer än det, du vet.
Ja, men du har blivit accepterad.
Jag blev accepterad, du vet, alltså vi var på Dramaten, vi var överallt och vi var med du vet, stora, du vet, skådisar och vi var med politiker, jag var till och med på panel med skolministern, alltså du vet, jag var här uppe, fattar du? Och jag trivdes lite, ja, jag trivdes lite i det. Tills jag började känna att den här, du vet, vad fan man är, det här är inte mitt folk, du vet, det här är inte, vi diskuterar inte mina frågor riktigt, alltså vi har fallit lite ut, du vet. Ja. Nu jag fyller ut en kvot, kände jag bara, och när han Pagrotsky kom till vår premiär, du vet, han säger till mig, är det du som har skrivit det här om missbruket? Ja, det är jag, så vi skakar hand, han säger till mig, så ja, men det vet ju vi alla, att man dör av knark. Fattar du? Det betyder att han missat hela poängen.
Vad fan gör du här? Exakt.
Brorsan, han hade sina livvakter. Jag blev tyvärr arg, du vet. Jag sa, vår verklighet är inte samma som er. Han, fattar du?
Det är som är grejen. De är inte ens intelligenta.
Många och där, brorsan, där, du vet. Jag blev så här, okej, fuck det här, du vet, fattar du? Du vet, jag ska inte bli som dem. Och jag pallade med. Och det var då precis Dirty Crowd att det började växa. Mm. Och du vet, jag bara, okej, fuck det här. Jag ska gå tillbaka in i hiphopen, du vet. Jag ska tillbaka till orten. Och sen den dagen, jag har bara, du vet, jobbat med orten, musik, med folk från orten. Och tillbaka till det. Jag hade kunnat vara i Dramaten nu. Jag hade kunnat skriva en pjäs där. Jag hade kunnat vara regissör av en annan sort. Jag hade kunnat. Du vet, det finns så mycket jag hade kunnat, du vet, för vi har inga människor. Vi har ingen begränsning. Vi har inget tak i vad vi kan, du vet, fattar. Det är bara vart vi lägger vår energi. Och du vet, jag bara, efter den dagen, jag tänkte, jag har kommit så pass långt. Jag sitter på en panel med skolministern. Jag sitter på med kulturministern. Och de förstår inte, du vet, vad jag pratar om, du vet, fattar. De bara klappar mig på huvudet och så går de hem och bara, vi kör över, skitsamma, du vet.
Kör samma tåg, exakt.
Men därför, du vet, fattar du, du vet, tillbaks till orten, hämta de unga, de nya, du vet, fattar du. Vad sa du i din låt? Fuck police, kom, spela in den där och ljud den, typ.
Ja, men det, alltså, det är den nya generationen nu, för jag tänker, det måste ha gett resultat, för att nu har du en ny generation av hiphoppare, arbetare, akademiker, alltså det har kommit en ny kull, du vet, av människor,
och författare, dramaturger,
det är långt efter flykting, liksom flyktinggenerationen, alltså det här är ju de som är födda här som känt samma orättvisor men som också har liksom tagit kakan från samhället och använder den mot dem nu så här. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis.
De har gjort de här klassresorna, men de våldförs inte på sin identitet heller.
Nej. Exakt, det är viktigt.
Nej, men grejen, det finns en enorm intellektuell kapital, du vet. För det finns den här autenticitet som vi pratade om tidigare. Och det är viktigt att vi kommer in i olika rum, kanske, du vet, och producera kvalitet, men utan att våldföra oss på oss själva. Och genom att inte ha den klassförakt som finns i medelklassen. du har tagit mig in i konsthallen och många andra liknande rum, och det finns, du vet, en klassförakt som är ganska implicit på något sätt. Och de vill konsumera, du vet, de vill att du kommer dit och pratar om integration och utsatthet och så vidare.
Men du vet, jag tror inte det är inkompetens. Det där Leif Pagrotsky gjorde mot dig, jag tror inte det var inkompetens. Jag tror inte han är dum. Jag tror det är ett sätt att visa makt. Det är ett sätt att visa att man är större.
Ja, det där var skönt härskarteknik. Han stod där med sina livvakter. Han stod där med sina två livvakter. Du vet, bror.
Typiskt gängledare som ska leka cool. Men
snälla, du vet. Jag snäade, du vet. Jag gick därifrån, du vet.
Ja, shit. Alltså det har hänt mig också. Det var ett den här polisen här, du vet. Men det har hänt många gånger på jobbet och många gånger på andra ställen där. Där folk står och liksom, vad läser du? Man säger, men när batongen rätas i rygg. Är det en feel good bok? Jag bara, nej, det handlar om rasismen i Sverige och hur de förstör för folk som ser ut som mig. De bara, nej, det är lite överdrivet. Nej, det är inte, kanske inte för dig, för du är vit.
Feel good.
Och då blir de skitprovocerade.
Men grejen då är, de vill ändå man kommer och pratar om rasism. Jag kan säga
på deras villkor.
Det är inte så radikalt, för att de älskar det. Det är någon form av pornografi. Det är många som runkar till det och nanera och kommer till. På riktigt. Alltså de tänder på den typen av, det är någon form av social pornografi som efterfrågas och konsumeras väldigt mycket. Men när du går in och har agens och förstår den logiken de opererar ifrån och påpekar konkreta förändringsmöjligheter, det är då de blir provocerade och aggressiva.
Precis.
Så det jag vill säga, ni kommer att möta det motstånd, du vet, när ni opererar och vill förändra systemet utifrån den positionen där ni befinner er just nu i dessa rum. Förvänta er inget annat. Och där måste vi bygga allianser som är, du vet, som är överskridande, som går över dessa gränser.
Och jag tror de börjar komma nu.
Så till exempel det här när vi gjorde maktskiftet-videon, du vet, tro, hopp och utanförskap.
Klassiker idag.
Vi hade precis fått bidrag till våra förening. Alla har en historia, och det här var en, du vet, en förening som ska göra folks röst hörda som vanligtvis inte får sina röst hörda, du vet, och så. Och så det första projektet vi slänger in det här maktskiftet, fattar du? Och vi gör videon med Anneli Hultén, skulle stämma oss på tre punkter eller på fyra punkter. Det var hot och det var jag vet inte vad, fattar du? Och du vet då, helt plötsligt de är själva inne och petar på den yttrandefriheten och de använder demokratin, du vet. Förstår du? De använder det där, att videon är antidemokratisk och den förmedlar fel budskap när det är en frustration som, du vet, en hel stadsdel, eller typ alla de här stadsdelarna har, som vi, du vet, förmedlar. Men helt plötsligt, typ ni har fått pengar för att göra folks röst hörda, men inte riktigt alla röster, du vet, utan förstår du, du vet. Och där, du vet, jag fick redovisa 3 års redovisning av ekonomisk bokföring och vi fick hålla på.
Ja, de försökte sätta lite på olika sätt.
De försökte sätta lite på fler. Det var på nyheterna, det var överallt. Jag fick faktiskt hjälp av juristhögskolan. Juristhögskolan hamnade med sina 4 år, kom och du vet, vi ska titta på liknande fall i andra länder och vi ska kolla vad som finns. Det fanns ju ingenting, mannen. Vi har yttrandefrihet och demokrati i Sverige. Vi har gjort ett konstverk med skådespelare. Du vet, vi har förmedlat en du vet, fattar du?
Ett narrativ, en berättelse.
Ja, mannen. I vanliga fall, vi står och kastar sten på torget. Här har vi gjort en film, fattar du? Och det är knas, du vet.
Helena, ska säga något.
Angående politiken. Jag har tidigare under förra året, när valkampanjen var igång, då la jag ut att jag hatar SD. Och då kom massa och skrev till mig, SD är inte rasister.
Vem är det som skrev det till dig?
Massa folk,
jag har vet. Du namn och personer med?
Så kollade jag på deras valfilm igår.
Ja, just det, för evigt.
Här i huset.
Va?
Ja, alltså jag kollade på den.
Wow.
Och de sa det i hela första början. Vi är, alltså de sa inte det, men man...
Man hör att de är rasister.
Ja, de sa det. Kolla, som att de är rasister, motioner, ja. Nazister, homofober, allting.
Holy shit. De försöker nu med de små barnen, alltså. Barnrekrytering här.
Ja, men det är explicit. ST sa det liksom. Det är med den nya tankesmedjan som är Mattias, Mats Karlsson, vad heter han, den här snuven, som hoppade att vi... Det finns en dokumentär på SVT Play med honom. Mats Karlsson, kan det vara?
Kan inte det.
Han satt i riksdagen för SD, nu han är politiskt vild, men han jobbar för SD fortfarande, för att starta en tankesmedja.
Han är stor ansiktet utåt där.
Exakt, och han sa explicit att han ska gå in i skolor och in i kultursektorn.
Ja, han som sagt, unge, va?
Ja, men grejen,
han är fan hardcore nazi.
Det är ju det de gör, brorsan. De rekryterar dem ganska unga, de formar deras världsbild redan där.
Och det, de skapar ju det som Hammarkullen kunde åstadkomma, att vi alla är ett. De försöker ju alltså bryta det där. De vill att alla ska se sig själva
som individer.
Som, nej, inte individer, men som om det är etniska grupper och det finns motsättningar och vi hatar varandra.
Mm.
Alltså om det är någonting SD lever på, det är att folk ska hata varandra. Mm. Det är ju, de vill inte att det ska finnas fred. Alltså så fort det är fred, så fort man du vet, fistbumpar varandra, det är då de har förlorat. Det är det de vill. De vill att de ska hata varandra, för det är då de vill ha det här folkkriget. De har ju snackat om det här etniska kriget.
Ja, men det är den koloniala strategin, du vet. Du ska dela och sen härska. Men det är intressant det som Chato berättade, för det här med Hermansson, du vet. Man, alltså, den här konflikten med Borka, med Burka Songs och så vidare, det är inte nytt. Alltså, det är Hermansson inte den första,
liksom.
Det är inte den första auktoritära tant vi haft i den här staden. Vi har en lång historia av dem. Ja, och det var samma som hände med matskiftet och den videon. Du vet.
Ja.
Så du vet, det finns en auktoritär andan i hela svenska samhället. Och det finns också, rasismen är DNA, det är grunden i det svenska samhället.
Alltså det så, är det, många lyssnar inte på det.
Nej, många tror att det är SD. SD är liksom en nästa steg. Det som händer nu med SD är normaliseringen av nazismen i stort sett.
Ja. Men rasismen har alltid varit en del av det svenska samhällsstrukturen.
Det har alltid varit, alltså jag har sagt det på en vlogg, jag har inte släppt det, men jag, alltså typ på 80-talet rasismen var helt öppen och offentlig. De skrattade åt din mamma på affären för att hon inte kunde uttala vissa ord, du vet. Nej, hämta sin kollega, kom, vad sa du att det hette? Blåstomte. Du vet, det var så. Ja, men jag var ett barn, jag satt där och tänkte, what the fuck, du vet. Min morsa blev tvärarg, jag bara drog mig därifrån, du vet, jag ville ha tomteblås och sånt, fattar du? Hon vet inte vad det är, jag vet inte vad det heter på spanska, du vet. Du vet, sådana här cheesepass, fattar du? Blåstomte och de garvade ju, du vet, vi gick till fel affär, alltså du vet, det var så.
Men det var samma sak när jag var liten, du var så här svenska män som skulle knuffa min mamma, du vet. Man är ju för liten för att göra någonting.
Du vet, och det var på den tiden våra föräldrar. Men jag vandrade i första generation i relation till jag kom till Sverige som vuxen. Men mina föräldrar ändå bodde här tidigare innan jag föddes på 70-talet som flyktingar, du vet, från diktaturen. Sen återvände de. Men du vet, det fanns, och jag ser också på mina kompisars föräldrar, det fanns hela det här snacket om integration, du vet. Och våra föräldrar hade inte språket. Så det fanns en hemma språkbarriären och den typ av myter. Du vet, och nu är det tredje, fjärde generation, det har inte blivit bättre.
Och men ja, det, alltså relationen från det till nu, det var det jag ville ta upp nu, det angående den nya boken som Ove Senhede har skrivit, När betongen rätar sin rygg.
Är det sant? Är det Oves nya bok, man? Yes, varför har jag missat den?
Jag tänker på exakt rubriken, när betongen rätar sin rygg. Och det är ett uttryck från Hammar, helt klick.
Exakt. Det är det Donoso,
just det, det är Donoso säger, ja.
Mm. Donoso.
Exakt, ja.
Så den nya boken innehåller Hammerhill Click som rubrik.
Fattar du? Den är citerad också.
Den är citerad. När betongen rätar sin rygg.
Fattar du? Man är Donoso är citerad. Jag får kolla på. Jag visste inte. Vet du vad grejen är?
Jag var med och presenterade i boken på bokrelease, du vet. Och hade samtal med
Uwe. Uwe hade en sån här... Han hade en sån här, vad heter det, på universitetet, du vet. Han hade olika lectures, du vet. Han brukar alltid bjuda oss att rappa och sådär.
På riktigt?
Ja, och han bjöd oss på den här, det var ett seminarium som hette Betongen rätar sin rygg. Det var Pantrarna, det var Megafonen, det var Guts, det var Vi alla har en historia. Och det var typ Maktskiftet och det var så här förortsrörelser, du vet, som skulle presentera. Och det var en fri kurs för de som pluggar på pedagogen, så de kan kolla på, de kan komma och lyssna på oss typ och så. Och brorsan, den spårade ju ur den här lektionen, du vet, fattar du? För helt plötsligt, du vet, de som pluggar, alltså till exempel, min grej är det här, du vet, vi är learning by doing, du vet. Jag menar, jag har inte gått i gymnasiet helt och jag har ändå lyckats med nästan allt jag har gjort, fattar du? När det kommer till film, teater, skådespeleri, musiken, alla de här grejerna, du vet, mina kultur... jag har ändå, man kan säga, jag har klarat mig, du vet, utan de här skolbetygen. Och grejen är typ att vi är doers, du vet. Jag kan inte sitta och studera detta, du vet. Jag kan inte läsa den här boken, du vet. Men om du ger mig en videofilm på 10 minuter, jag kan hela skiten, fattar du? Och det är så jag lärde mig, du vet. University of YouTube och jag gott, fattar du?
Men den är intressant, du. Den är en bra summering.
Vi kommer göra ett avsnitt av den boken.
Nästa avsnitt, orten i rummet.
Men grejen är, du vet, de på pedagogen, du vet, de kunde inte acceptera att, du vet, jag kom och sa det här, du vet, att, du vet, vi inte gjorde för skola, utan vi learning by doing, vi lär oss på alternativ sätt, och du vet, skola är för oss vissa inte ett alternativ, vi klarar det inte, och då ska man kunna, och de bara, hur kan du säga så, du vet
håll käft,
ja, de blir ju kränkta, för du vet, de som kommer in på universitetet, det är de duktiga eleverna i klassen, och det är inte vi, du vet, fattar du, det är de andra, du vet, de som skötte sig, de som, det finns en viss skillnad på människor, och du vet, de anser att de har lyckats, för de gå på universitetet, du vet, för de har kommit in. Och det här kommer jag att säga, du vet, jag har lyckats mer än vad ni har gjort, och jag har aldrig pluggat. Och du vet, det störde dem så jävla mycket att vi fick typ nästan gå därifrån som ovänner, du vet, och så. Med de studerande, du vet, och så.
Vad kul.
Men du, jag tänker så här nu, vi har pratat över en timme nu och det har varit jätteintressanta samtal.
Men vi måste prata.
Nej, brorsan.
Okej, vi förhandlar fem, vi måste ändå prata om blood exploitation. Vi måste kommentera om det.
Kommentera?
Yes.
Okej.
Men jag tänkte på, du också, liksom, du också har haft en hel karriär som dramaturg, vet, och skrivit manus och så vidare. Jag tänkte på blood exploitation, när vi pratade ändå om legacy, saken som kommer att leva vidare. Det var sjukt intressant, för jag kollade på de här filmerna som är total DIY, du är noll budget. Det fanns ett obehag när jag kollade på dem. Det fanns ett obehag. Och jag tänkte, det är för att de är för våldsamma. Men det handlar inte om det. För att vi konsumerar våld dagligen 24-7, 365 dagar varje år och så vidare. Men den våld som vi konsumerar, den är förskönad. Den är paketerad på ett visst sätt och den ska konsumeras nästan som pornografi, om du tänker på Hollywood exempelvis.
Ja, men de vill ha det som underhållning, du vet. De dansar för oss,
den här grejen. Och det här våldet som finns i de här filmerna som du jobbat med, som du gjort chatt, de är så råa, men de är också så... De är inte förskönade. Jag tänkte, det är stor konst på det sättet. Det är stor konst.
Ja, det är, alltså, du vet, mina filmer, de är ju mörka, du vet. För jag vill visa, du vet, dels det finns två grejer av den här blaxploitation-grejen. Det är dels det att vi är, alltså, typ bara på stämplade, det är 3 pers och 50 som har bakgrund inom film, du vet, filmat och så. Resten är, du vet, det här, ta ljudet, håll micken, tänk på de här grejerna, 5 minuter, du vet, kurs. Och du ska filma, B-foto, tänk på de här grejerna, tänk på de här grejerna, och du vet, och det är flera stycken som har filmat den och så, bara genom att lära sig på plats, du vet, och så på redigering så får man lösa vissa grejer och så. Skådisarna, de är tagna direkt från gatan. De har skådespelat den här rollen hela sitt liv, fattar du? Och så nu de får göra detta på film, helt lagligt, och kanske få pris, eller förstår du vad jag menar, du vet. Och det där är en styrka. Och sen det här med våldet, brorsan, det som du säger, du vet, våldet är ibland glamoriserad, den är det, och du vet, den är förskönad, du vet, och så. Och du vet, brorsan, vi som har levt våld, brorsan, vi vet att det är inte så, du vet, fattar du? Du sitter där och du är hotad och du är jagad. Den känslan, du vet, det går inte att förmedla i film, du vet, i Hollywood, fattar du?
Du vet, och det kommer, jag kan tänka mig också, den här typen av autenticitet straffas inom kultur. Det ses inte som kvalitet, för kvalitet har inte att göra med innehåll, har att göra med avsändaren, du vet. Vilket är ditt namn och vilken klass. I Sverige, det är verkligen en intersektion mellan klass och etnicitet.
Men jag tror att nu det börjar ändå. Du vet att det här blaxploitation, du vet, när jag startade det, jag ser ju en parallell med musikindustrin. När musiken, du vet, när hiphop inte var musik, och du vet, alltså, vi gjorde ju bara Dirty Crowd. Under Dirty Crowds tid, jag tror vi släppte 10 mixtapes. Jag menar, mixtapes är så här helt gratis, du vet.
Ladda
så
ner, ladda
ner, bara dela ut grejer, du vet, till folk. Här, lyssna på min skiva, ladda ner den gratis, du vet, det är mixtape. Och du vet, det här är, det betyder att det är tåg som går, och skivindustrin här bredvid, och tänker, shit, det här tåget går, och de skiter i oss och de bara kör sin grej. Och det har gjort att hiphopen idag blivit så stor, och idag den har passerat hårdrocken, du vet, i världen. Och det, du, förstår du? Och någonstans i filmen, det är exakt samma modell vi har, vet. Jag har sprungit in med så många manus till SVT och Filminstitutet. De förstår inte, för att säga, visst, storyn är bra, men den pratar till en liten grupp människor, du vet, från förorten, vilket de andra inte, du vet, resten av Sverige kommer inte kunna identifiera sig, vilket är deras största kundkrets. Du måste ha en, du vet, till exempel om vi jämför Snabba Cash, du vet, Snabba Cash är en undervärldsfilm där de har en medelklass svensk, du vet, som spelar överklass i filmen och som kommer in i den här världen. Det kallas att ha en ledsagare, du vet. Då har det svenska folket Joel Kinnaman som de kan hålla i handen, och han leder dem genom det här.
Så de känner sig utlämnade, exakt, och sårbara.
Och i våra filmer, du vet, det finns ingen sån, fattor. I våra filmer är bara, du vet, rakt upp och ner, mörk, kall, och svenska folket har ingen anknytning till det. Och det är därför det är blatt, det är film för blattar. Det är därför det är blattsploitation.
Och det gillar inte SVT heller.
Alltså typ de gillar och gillar, du vet, fattar du. Jag har ändå mina SVT-produktioner, du vet, under en blogg i himmel och den här hat och försoning om Backabranden 20 år efter.
Nej, under en blogg i himmel, är det du? Jag har alltså, sett den.
Ja, du gör ju med i den, du vet. Jag som intervjuar alla och sånt. Ju.
Holy shit!
Ja, brorsan. Mm. Det är en filmateljén som jag har jobbat med dem i nästan 10 år vid olika produktioner, du vet.
Chateau, har du även gjort Branden-filmen?
Ja, den som kommer nu, den som heter Hat och försoning, ja. Det finns en som heter Hat och försoning, det gick också på SVT. Och så finns det en serie på 4 delar som handlade om vissa karaktärer, du vet. Den Hat och försoning har vi gjort faktiskt. Vi
fick, den som de hade på Bioroy.
Exakt, ja.
Yes. Den, ja. Ja, du gjorde den?
Ja, det är jag som är, vi är medregissörer där. Du vet.
Ja, hela Göteborgs stad var där, även jag.
Så, du var där, va?
Med ungdomssatsningen Väster.
Ja, precis, det är tungt. Ja. Och det är inte endast det, liksom. Han har kastat också för Alex som går nu i säsong 2 på Viaplay.
Du vet, den här Alex-serien, den har verkligen
en derivat från Snabba Cash.
Och det här är det jag menar, du vet, det här vi snackar om mixtapes och skivindustrin. Nu vi har gjort våra filmer och det är inte bara jag och Bloodsploitation, utan det finns en rörelse som gör, du vet, rappers, du vet, till exempel de 24K, de har gjort små kortfilmer till sina låtar, du vet, och sådana här grejer, de har gjort små serier. Och du vet, industrin börjar fatta, okej, det är ett tåg som går, de har hoppat på den. Och nu de har tagit, alltså jag tror jag har rollsatt 5-8 stycken av mina, du vet, typecastade som aldrig har skådespelat för första gången med mig. De har nu fått roller där de får bra betalt och de gör vissa prestationer som det finns ingen på teaterhögskolan som kommer göra sådana prestationer som de gör.
Fan,
de
är fett.
Autentiska.
Men apropå det, för nu tänker jag vi ska runda av. Du har ju nu varit medregissör för Alex, eller vad?
Ja, jag har varit med och rollsatt lite roll, sen har jag en liten roll där, en cameo.
Men och finns det några andra projekt som du har på gång just nu som kanske folk ska höra?
Ett album kanske som släpptes.
Vi släpper ju album, Klicken. Klicken, min gamla grupp här med Klick, eller de som är kvar typ av, du vet, vi har släppt Klicken, heter den nya gruppen, Bundna till historien.
Ja. Finns det på Spotify?
Alltså den kommer komma ut på Spotify. Vi har typ 2 singlar och en video som vi ska släppa lite successivt. Men vinylerna är ju
vinylerna
och de är, alltså du vet, vi måste ju bara hålla oss till det här old school, och du vet,
du måste
soundet är old school, soundet är west coast. Det är de också som har proddat och mixat allting. Texten är autentiska och det är berättelser om typ mer eller mindre hela våra liv, du vet. Allt.
Fan,
det är fantastiskt, ser fram emot.
Jag ser också fram emot det, Klicken. En återfödelse av det gamla. Ta plats i det nya rummet. Och i tredje rummet.
Och det är så fantastiskt att ha det här samtalet. De kanske äger systemet, men vi äger regler. De nya regler.
Precis, det är vi som skapar de nya reglerna. SVT, ni får anpassa er eller missa tåget.
Det är så det är.
Och grejen är liksom, allt som är spännande och som har kraft kommer från periferin.
Verkligen. Det är så, det är verkligen så. Man ska inte underskatta gräsrotsgrejen. Du vet, de säger att ogräs är grejer som växer, du vet, fattar du. Men du vet, maskros är ogräs, du vet, fattar du.
Det är ogräs på din trädgård. Är rosen någonsin kommer vara. Hej, en riktigt stor shoutout till alla nätverken, till alla samarbeten och alliansen i orten, inom orten och mellan orterna.
Och till Klicken.
Verkligen, applåd.
Bygga.
Enver. Yes. En riktig ära att ha det här.
Tusen
jag är
tack.
Så tacksam för det här.
Samma, det tack vare han.
Elianos man.
Ja, Elianos
igår. Elianos king.
Elianos.
Okej, vi tar marknadsföring också.
Det kommer.
Nu gör jag lite spons till mig själv.
Okej.
Okay. Ah, finns en låt på Spotify, Without You.
Alltså, har du lagt ut den eller?
Check it out.
Coven.
Check it out. Den 20 april släppte jag den som en hyllning till Avicii.
Nice.
Det är så den twist.
Fortfarande ute på Spotify. Vad det ser ut som så kommer den vara ute i 3 år.
Tung ju.
Om inte Universal kommer och men alltså, tror jag
covers,
inte.
Man får göra covers.
Man får Universal göra covers. Måste fortfarande vana det innan du ens ska överväga att ta bort den.
Ja, typ
man kan inte göra någonting först.
Egentligen, man behöver inte fråga den som äger rättigheterna om du gör en cover. För cover, det betyder att du gör en låt och han får ändå alla pengarna. Du vet, är de så. Fattar du så... Ja,
men stort tack till Eliano. Sen måste vi säga vår ljudtekniker. Han är 13 år gammal.
Tack så mycket.
Som Ember sa, utan honom vårt ljud hade varit fucked.
Han yes.
Det är bra jobbat.
Men han har mycket initiativ, Eliano. Det får man inte underskatta. Fantastiskt. Och innan vi slutar, jag vill tillägna det här avsnittet till Negro Scandaloso. Rest in peace. Gå in på SoundCloud, lyssna på Genesis och Made in Bolivia, bland de 2 bästa hiphop-album på spanska. Häromdagen försökte lyssna på musik, du vet, hiphop. all låt är fake och posted. Så jag gick tillbaka till Hennessy's Made in Bolivia, letade efter Dirty Crow.
Fan vad nice.
Grupos Ocultos.
Åh, Grupos Ocultos, jag hade glömt den. Fan vad fin
den där är tung. Är stor konst.
Verkligen. Och sen har jag, en liten rättelse också att göra. När vi sa Paolo Martinez, jag sa fel. Jag menar paolomatias.com.
Just det, Paolo Martinez.
Ja, vi döper om honom hela tiden.
Vad sa jag, man? Så jag något annat?
Nej, ni sa Paolo Escobar båda två.
Nej, jag sa Paolo Paloma.
Paolo Paloma Martinez. Men kära barn, han många barn. Kära barn, han många barn. Vad säger jag?
Kära barn, han många barn.
Det händer med liksom. Men kära barn, han många
namn. Paolo Martinez.
Paolomatias.com i hans hemsida.
Det ser man med orten. Juferorten, orten, miljonprogrammet, no go zoom, parallell samhälle, utsatt område.
Alltså brorsan, jag har dyslexi. Många namn. Jag läser han logga, det ser ut som det står Palomas, Pablo Matias, du vet, i min bokstav kastas om.
Men du är va? Han kanske ska heta Pablo Palomas, det passar honom.
Yeah, fly.
Och sen lite extra marknadsföring till mitt egna skivbolag, nystartade skivbolag.
Oh shit.
Yeah.
Hemsidan är elianosburak.com.
Vad heter det?
Elianosburak.com heter hemsidan. Asså?
Vi lägger ut det på Instagram.
Så om ni vill kontakta om signar frågor om det. Ja, självklart. Oh, vi har redan signat en person.
Är det så? Vem?
Ja, den andra personen kommer... Idris Tofan.
Asså? Idris? Ja. Nej, är det sant? Wow, brorsan. Det är stort, brorsan.
Vi växer fort.
Han är entreprenör, brorsan.
Elianos, han har en pomp personlighet. Jag tror ingenting kommer stoppa honom. Han har inte de spärrarna. Han hör inte sina haters. Han kan inte höra dem.
Det är bra diagnos.
Så om ni vill kontakta mig är det elianos@elianosburak.com.
Yeah. Tung Elianos. Så José, du inte sen för din reggaetonkarriär. Come back.
Hey, Elianos, vi får snacka lite.
Sanna han, brorsan.
Jag har skivkontraktet på min mobil.
Lägg bara autotune på allting, det funkar.
Okej, okay, ladies and gentlemen.
Stor kärlek till alla.
Stor kärlek till alla. Orten.
Big up.
Stort för er. Håll ihop. Tredje rummet.
Love to everybody. Bye.
Ciao.
This song is dedicated to everybody who lost someone close to them in their lives. We miss you, compas. Vila y Frid, negro escandaloso. Recién llegado a Suecia, no conocía a nadie. Hablar otro idioma, y el sueco era un desmadre. Escuchar español, después de tanto rato. No quiero hablar mucho, pero es parte del relato. No diste una mano, me trataste como hermano. A veces siento que tú sigues a mi lado. Cuando te recuerdo, el vacío sigue.